Vilken långtidsbil är barnvänligast? Hur smakar E22an? Och hur var det att provköra Hyundais lilla SUV? Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Vi Bilägares podcast. Hej på dig, vad kul att du har valt att lyssna på Vi Bilägares podcast. Jag som pratar heter Maria Dahlin och är webbredaktör på Vi Bilägare. Och med mig idag så har jag redaktionsmedlemmarna Fredrik Dietz-Wikström. Välkommen.
Ja, tjena.
Hej. Och med oss i studion sitter också Tommy Wahlström. Välkommen.
Tack så mycket. Det är så kul att få komma hit.
Ja, kul. Ja. Ni är återkommande gäster här. Ni är de enda jag kan greppa
tag i. Är
det ingen
annan som vill? Eller?
Nej, det brukar vara de enda jag får tag i och motar in i studion.
Inventarier.
Inventarierna.
Ja. Sanningen är att vi vägrar gå härifrån.
Ja, det är väl det. Ja.
Nej, det är min mikrofon.
Hur är det med er? Är det bra med er?
Ja, tack.
Ja, det är lugnt.
Ja. Flyter bra i trafiken?
Flyter.
Ja.
Det är nu Tommy ska klaga på någonting.
Ja, men alltså, ja.
Jag bara tänkte om du hade tänkt på någonting mer.
Nej, ja, men alltså det här att i stan ibland så står det alltså, i korsningar så är det så här skyltar med förbjuden vänstersväng. De skyltarna finns där av en anledning.
Att man inte, det är inte får köra med,
ja, precis. Och, och om man då ändå håller på och ska svänga vänster, och speciellt då låter det bli att blinka när man ska svänga vänster eftersom man inte vill visa i förväg att man ska svänga vänster eftersom det är förbjudet, så ställer det till strul för de som är bakom.
Ja,
jag lovar.
Det blir en väldigt hemlig vänstersväng som bara blir...
Ja, ända tills man plötsligt nitar och ställer sig då mitt i korsningen och blockerar för alla och väntar på att det ska bli klart så man kan komma runt.
Det är inte så bra.
Inte så bra. Ja, du är i silvergrå XC60 i morse.
Känn dig träffad. Jag har en grej också om motorvägar apropå det. Jag tycker att man kan vara lite... Ja, men okej, jag kan förstå om man liksom kör in framför när man precis har kört om i vänsterfilen. Att man kör in framför lite snävt för att man har någon i arslet liksom, som stressar på. Det kan jag förstå att liksom, okej, du var lite stressad där. Men när man bara skär in att det är en rak motorväg framför och helt plötsligt bara skär in någon från vänster utan att blinka, bara liksom att lägga sig där. Bara jättenära. Det tycker jag bara är lite så här.
Men du har ju kört Suzuki Ignis nu, Maria.
Ja, men jag får ingen respekt någonstans.
Nej, och det kanske hänger ihop.
Det kan vara det. Alltså, folk är ju nästan provocerade av den här lilla...
3,5 meter bil, det är inte så stor respekt.
Nej,
på vägen alltså.
När jag försöker köra om så gasar de och ja. Ja, den har inte så hög status kan man säga.
Du skulle behöva lite Audi grill fram på den där.
Ja, men den är rolig. Den är som en liten go-kart. Ja, apropå det, go-kart och vägar och körning. Vi ska prata lite mat. Det är ju snart dags för lunch här på redaktionen, tyckte jag det var lite passande och återigen ta upp det här återkommande inslaget vi har i tidningen, vägkrogstest. Vi har skickat ut en testpatrull som har provätit sig genom olika sträckor i Sverige. Och innan har det varit E4 norrut och E4 söderut. Och nu, Fredrik, så har du en testpatrull som har varit ute och testat E22an, eller?
Ja, vi har skickat dem söderut. De har ätit sig från Norrköping, ner genom Östergötland, Småland och genom Blekinge ända fram till Karlshamn.
Det låter som ett väldigt trevligt uppdrag, men jag kan tänka mig att de inte såg så jätteglada ut ändå när de kom.
Ja, det blir ganska många luncher. Det var 16 restauranger på den här sträckan. Mm. Och nytt för den här gången var att testpatrullen också provade ett par golfkrogar. De brukar ju ibland nämna som
just det,
att de ska man säga, ett bra alternativ till vägkrogen.
Mm.
Och de granskade ifall det var bättre mat där jämfört med vägkrogar.
Mm. Och vad har du fått in för rapporter från dem då? Vad tyckte de? Var de gröna i facet när de kom tillbaks? Eller var de liksom...
Ja, men faktiskt så, alltså deras slutsats var att E22an alltså är lite mer, maten är bättre längs E22an ifall man jämför med många andra vägar. Jag vet inte vad det kan bero på riktigt. Det är väl att restaurangerna som ligger ut med vägen här kanske är, vad ska man säga, är mer i samhällen där folk är återkommande gäster, och då kanske man måste höja nivån. Och sen tidigare finns det en vägkrog på den här sträckan som vi bilägare har korat till Sveriges bästa vägkrog. kanske också medför att liksom de andra som ligger ute med den här sträckan måste höja sig lite. Så det var ganska positiva omdömen.
Mm.
Men ändå, jag läste det där och ett återkommande problem är ju potatisen.
Denna potatis,
varför
alltså.
Är det så svårt?
Denna akilleshäl.
Ja, men varför?
Ja, det där är ju en gåta. Ja, det är ju... Jag tror nästan i varenda rapport här från vår testpatrull så påpekas just det där att, alltså att den är så himla överkokt och ofta kokad i osalt vatten. Och den här behandlingen leder då till att bli ett väldigt otrevligt skinnlager på potatisen.
Mm. Och det är ju inte mysigt.
Så man måste liksom genomtränga en plastig hinna för att komma in till... potatisens innanmäte. Ja, det kan så föreställa er.
Ett generellt tips skulle kunna vara att om du nu ska stanna och äta på en vägkrog, ta en rätt utan potatis eller välj någonting annat än potatis till.
Ja, det är ju absolut ett tips för man av vår testpatrull som dömen att döma.
Det går ju inte ens om man kokar potatis hemma. Den blir ju dålig efter bara ett tag när den står i kastrullen liksom. Mm. Så att jag förstår inte varför vägkrogar ens envisas med potatis. För det, ja, går det är, ju tydligen inte.
Det är som du säger. Så det är den här långa varmhållningen som förmodligen pajar det.
Mm.
Liksom, man kan inte hålla värmen på potatis länge utan att den blir påverkad.
Mm.
Så visst, men sen finns det ju problemet att de flesta dagens rätter som serveras på vägkrogen är potatis till. Och, mm. Ja, då får man välja något annat då helt enkelt.
Om det finns någon matkunnig som lyssnat på det här så kan ni väl lägga ett mejl till oss och berätta hur gör man med potatis för att hålla den varm länge utan att det blir plastlager runt den. Mejla på redaktionen @vibilagare.se och
bra.
Tipsa. Så kan vi vidarebefordra det här till, ja. Till alla som lyssnar på vår podd.
Ja,
sen misstänker man att de här potatisarna, de kommer till restaurangerna färdigskalade i någon slags lag i stora förpackningar.
Mm.
Jag vet inte. Det kanske hade varit bättre ifall det hade varit färsk potatis som man hade kokat med skal. Då kanske de hade varit lite mer vad ska man säga, motståndskraftiga mot den här skinnbildningen.
Men det är inte bara potatis som är svagheten hos vissa vägkrogar. Vad har testpatrullen mer rapporterat?
Det är ju väldigt, alltså maten är sådär i allmänhet. Mm. Alltså ganska smaklöst. Det är ofta halvfabrikat, okryddat. Men man ska ju läsa vårt test, för det är ganska stora skillnader mellan vägkrogar. Så det finns ju faktiskt bra mat att hitta längs vägarna. Så, alltså det är ju, vi tycker att det är en viktig upplysning. Alltså det är, hur är maten längs vägarna? Vi är ju den enda tidningen som provar det här. Jag räknade här och vi har provat 43 vägkrogar i år.
Mm.
Så jag tycker man ska läsa våra tester. Och alla har ju en relation med vägkrogar på något sätt. Det märker man när man pratar om det här ämnet och alla tycker någonting, alla har någon historia, någon favorit, ofta skräckexempel.
Mm.
Ja, konsumentupplysning värt varje kilo övervikt.
Ja, men faktiskt. Jag tycker man ska kolla in det här. Och det är 22 nu, som sagt.
Men generellt då, Fredrik, sa de din patrull någonting om skillnaden mellan golfrestauranger och vägkrogar?
Mm. Om man läser deras omdömen här så jag tror att det hade varit större skillnad om det varit på en annan vägsträcka. Liksom att nivån var ganska hög här i vägkrogsmått mätt så att säga på maten på de vanliga vägkrogarna. Så golfkrogarna stack inte ut så mycket. Men det var rätt hygglig mat på golfkrogarna vad det verkar.
Men alla var inte super?
Nej, det fanns också golfkrogar som var sådär också. Så det är inte en självklarhet att golfkrogarna skulle vara så mycket bättre. Vi valde då, vår testpatrull, vi valde ut så att de skulle prova maten på 4 golfkrogar, helt slumpmässigt. Och en av dem var jättebra, men en var också ganska dålig. Så ja, det ska man ta med sig också. Men jag rekommenderar alla läsa det här testet. Det är intressant läsning.
Mm. Och det finns i nummer 15 av bilägare som precis har kommit ut till de som prenumererar har fått tidningen. Och till butikerna kommer den nu på tisdag.
Och där får man då se vilka man ska undvika och vilka man ska stanna vid.
Ja.
Bra tips för nästa resa.
Precis.
Jag har en upplevelse från i somras som jag vill dela.
Ja.
Det låter som en skräckupplevelse.
Jag stannade på Gävlebro. E4 utanför Gävle.
Den här klassiska med, som går över vägen. Där, va?
Just det. Och jag har för mig att din patrull kollade på den där förra gången. Och gav väl den ett rätt svalt omdöme.
Ja, var det nu igen? Kanske en 3 av 5 på vår skala.
Ja.
Hur var det nu då?
Jag stannade där och köpte en hamburgare. Och den var alltså kylskåpskall.
Ja, det är sällan bra.
Ja, det är ju inte trevligt.
Men den var ju ändå genomsteg, så att den var ju alltså uppvärmd bara liksom. Eller ja, knappt uppvärmd.
Okej.
Men var den uppvärmd och hade svalnat igen? Eller ja, var den aldrig uppvärmd från
början? Ja, den var väl stekt från början och sen så hade den legat någonstans i typ 4 år. Mm. Och sen så la de det på min tallrik liksom.
Ja.
Ja, det där är ju illa.
Ja,
ja. Som sagt. Ja, det finns en hel del exempel på det där. Men nummer 15 har vi bilägare som sagt. Och i samma nummer så testar vi även en annan viktig sak när det gäller bilkörning. Och det är ju hur säkert de små åker i bilen. Jag och Nils Svärd, report på Vi Bilägare, tog våra småttingar och testade långteststallet hur bra de bilarna skötte sig.
Det här är ju jättebra. Ni har ju 4 barn tillsammans. Alltså inte tillsammans, men sammanlagt så blir det 4 ungar.
Sammanlagt bidrar vi med 4 ungar. Ja. Ja, och
4 biltestare.
Precis. Jaha. De allra minsta biltestarna. Ja. Vi kanske ska säga också vilka bilar som ingår i långteststallet i år. Och det är ju Kia Niro, Peugeot 3008, Suzuki Ignis, Volkswagen Tiguan och Volvo V90.
Och vad är viktigt för en bil då, om den ska vara bra för barn?
Ja, det är ju lite olika grejer. Men bra för barn, också bra för föräldern kan man ju säga på olika sätt. När det gäller lastmöjligheter, hur... Jag menar, som förälder så känner man igen den här rörelsen, den här ryggskottsframkallande rörelsen när man ska lyfta in ett barn i en bakåtvänd bilbarnstol och spänna fast. Och där kan jag faktiskt säga, SUVarna har ju blivit lite utskällda så där, att de är lite för, ja, de har blivit så trendiga liksom bara för formens skull. Men när, om man ser ur det här perspektivet och lyfter in ett barn, så är det faktiskt bra med en SUV. Det var faktiskt, aha, både Kia Niro och Suzuki Ignis var liksom, det blev ett bättre inlyft. Och Volvo V90 är ju lite svårare där, även om den liksom sväljer barnvagnar som ett monster, så är det ju liksom, den tappar lite på
den
det.
Är ganska låg då,
den är, ja, väldigt låg, ja, så att det blir, man får böja ryggen väldigt mycket. Så att det, ja, men ur själva barnsäkerhet, visst, bilar, de har ju blivit mycket bättre, och nu för tiden behöver man ju inte ens tänka på det här med airbag fram, går ju att koppla ur liksom. Det går att sätta barnen fram när de är små också. Så det är ju jättebra. Så var det med alla våra långtidsbilar också.
Hur är det med fästpunkter så där för barnstolar?
Ja, det är väl lite sämre. Det var faktiskt bara Volvo som hade tänkt på det. Och hade sådana speciella. Annars får man ju ligga där och kräla. Och
för att dra remmarna liksom runt.
Dra remmar och sådär.
Var det Peugeot där det var väldigt svårt att fästa dem under stolen?
Ja, den var väldigt svår. Å andra sidan hade Peugeot Isofix, sån här när man kan lätt sätta fast bilbarnstolen i framsätet. Ja. Så den kompenserade väl på det sättet liksom. Men å andra sidan är det ju, jag tror det var Nils som läste igenom samtliga instruktionsböcker också och kollade hur mycket de skrev om barnsäkerhet. Och ja, just ja, av Kias nära 600 sidor, deras instruktionsbok, 600 sidor tjock, är det bara 13 av dessa som avhandlar barnens säkerhet, och att byta hjul tillägnas 26 sidor i jämförelse. Så att barnen får ju väldigt lite plats egentligen, fast de borde ha mer, tycker jag i alla fall.
Är det rätt anvisningar så att säga då? Jag vet att det finns lite olika kultur vad gäller hur man ska placera barn. Att här förordar vi bakåtvänd, för man är,
ja,
är det upp till en viss ålder, alltså, eller vikt,
ja,
men att man har en annan kultur nere i Europa. Jag vet inte om det hänger med in i manualen.
Generellt sett så är de ju väldigt försiktiga i sina formuleringar om barnstolsplaceringar och hänvisar till lokala för regler och föreskrifter för att rädda upp sig liksom i alla länder.
Ja, okay.
Det är bara Volvo och Peugeot som skriver uttryckligen att barnen bör åka bakåtvända upp till 4 års ålder. För det är ju så vi har i Sverige, att det är till 4-5 års ålder som de bör åka bakåt. Men jag tänkte på alltså barnens personliga favorit, och jag vet inte riktigt varför, men de dras liksom till Suzuki av någon anledning. Alltså alla tre. Jag frågade där då när vi fotade den här, det är jättehärliga bilder på det här barnsäkerhetstestet när de springer runt och åker trehjulingar och allt vad det är bland långtestbilarna. Då frågade jag liksom alla tre, men vilken bil är finast? Nu har ni 5 bilar att välja på. De pekar alla på Suzuki Ignis. De tycker den är så söt. Och så frågade jag Vera, men vad är det med den som är så... Och så pekar hon liksom på bagaget eller någonting och sa någonting. Jag vet inte vad det var, men det är någonting som gör att de dras till den. De gillar den liksom.
Det ser ut lite som en leksaksbil så.
Ja, det kanske är det då. Ja.
Det är som en liten go-kart.
Ja.
Ja,
nej, ja, men vad kul att någon gillar den. Ja. Nej, förlåt.
Nej, men den är, alltså, den är ju supersmidig. Och det får ju faktiskt plats med ganska bra marginal, så får det ju faktiskt plats en bakåtvänd barnstol i baksätet.
Det är ju fantastiskt, för den är ju verkligen skitliten, den där bilen.
Ja,
men då, du har ju inte mycket bagageutrymme, va?
Nej, vagn är väl lite... Ja. Speciellt som jag som alltid har släpat med mig tvilling dubbelvagn liksom. Det är ju när vi tittade på bil då inför när vi skulle få barnen, och alla biltillverkare sa, ja men det går ju lätt in en barnvagn där. Jaha, ja, men en dubbelvagn då liksom, som jag behöver. Ja, kanske inte riktigt alla bilar som sväljer den liksom. Nej, så
går, går den in i alla bilar utom Suzuki eller?
Ja. Ja, den går in. Det får plats med en liggvagn. En sån här vagn med liggplats.
För en?
I alla bilar utom just Suzuki. Den klarar inte.
Ja, men tjejerna, sitter de i vagn fortfarande eller?
Nej, nej. De springer mest numera. Ja. De sitter väl i en sån här så kallad paraplyvagn.
Ja.
Och de är ju lite smidigare att fälla ihop och tar lite mindre plats. Så att, ja, vi har ju kommit förbi det stadiet lite. Å andra sidan har jag märkt en sån här trend i föräldravärlden att det har kommit mer att man använder sig av syskonvagnar. Att man köper liksom en tvillingvagn och så har man en liggdel, en sittdel. Man har barn i olika åldrar. Så att föräldrar kräver ju mer utrymme i bagaget för att de släpar med sig den där dubbelvagnen nu.
Och inte bara i bagaget utan även på trottoaren, men det är en annan diskussion som vi kan ta vid ett annat tillfälle.
Det kan vi också ta. Ja, nej men så vi gör i alla fall.
Jävlar, vägrar flytta på sig.
Chicken race med en barnvagn.
Ja, som man alltid förlorar eftersom mammorna dessutom ofta går med telefon. Nej, nej men alltså.
Ja, nej men i alla fall, det här barnsäkerhetstestet nummer 15, vi går igenom allting, barnstolar, hur det går att fästa dem, bältesträckare, vad som finns, Isofix, sidokrockkuddar, hur de klarar sig i krocktest, hur bra de är på montering, och så får alla ett betyg av oss.
Och vilken är bäst?
Får jag säga det?
Ja, vilken är bästa barnbilen 2017?
Volvo V90.
Okej. Okay.
Just för att ja, det får plats 2 vagnar. Den får lite, den fick ju lite avdrag av Euro NCAP för att den, ja, vad stod det?
Bristande uppmärkning av barnstolarnas fästpunkter.
Ja, precis. Att de inte anser att de är att betrakta som permanenta.
Nej, just det. För att de här lapparna som man hade satt på med märkning kunde lossna.
Ja.
Hade gjort en kap kommit
på. Och det blev ett lägre betyg. Men, men som sagt, vi bilägare viktade liksom själva, ja, men utrustningsmöjligheter. De här öglorna som de har, bagageutrymmet. Ja. De fick inte full pott, för det finns inte sidokrockkudde i baksätet, vilket många bilar...
Det fanns ju bara i Tiguan. Va?
Som
tillval. Just
ja. Så där har ju biltillverkarna något att jobba på. Mm.
Men det var glädjande att läsa det här om att alltså utvecklingen när det gäller skador och dödsfall vid bilolyckor när det gäller barn har gått ner dramatiskt på bara 10 år.
Ja.
Så det har hänt något med säkerheten där.
Ja.
Och det är väl delvis Euro NCAP då som har skruvat upp kraven, och biltillverkarna kanske har fått, vad ska man säga, ett incitament att ta hänsyn till detta. För man måste väl komma över en viss nivå på barnskyddet i Euro NCAP säkerhetsbedömning för att få de högsta säkerhetspoängen.
Så att precis. Så att de inser ju att där måste de ju skärpa till sig om de vill ha höga betyg.
Euro NCAP har gjort mycket nytta för trafiksäkerheten, tror jag. Mm. Jo, apropå långtest, hörni, så den första, nummer 1 1988 var det premiär för Jorden runt-stallet i Vi bilägare. Det var då det som långteststallet kallades, och målet var att köra 40 077 kilometer på ett år, vilket då motsvarar ett varv runt jorden.
Men det var samma upplägg som idag. Vi köpte ett antal bilar då.
Vi köpte ett antal bilar, och sen så hade vi ett antal förare som turades om att köra de här under ett års tid, och sen så redovisade vi resultatet. Och det är nu alltså 30-årsjubileum. Mm. För vid bilägares långtestverksamhet.
Fanfar!
1988, första resan gick till Murmansk. Och då här var det 8 bilar som var med. Audi 80, Citroën AX, Mazda 626, Opel Omega, Peugeot 405, Renault 5, Toyota Corolla och Volvo 740.
Härligt, det låter en glad resa på Kolahalvön.
10 månader senare var det dags för slutredovisning. Då hade man alltså kört jorden runt. Man hade också hunnit med ett semestertest till Tanger. Och resultatet. Toyota Corolla hade den lägsta värdeminskningen med 19,8%. Renault 5 hade den högsta med 33,9% värdeminskning på det året. Totalkostnad. Citroën AX och Corolla delade första platsen med 8,30 per mil. Det motsvarar 15,20 per mil i dagens penningvärde. Mm. Dyrast att köra blev Mazda 626 som kostade 13,90 per mil då. 25,45 i dagens penningvärde. Mm.
Ja.
Och vi kan jämföra det med dagens siffror. 2017 års stall är inte färdigredovisat, men 2016 års stall är det. Då var du med, Fredrik.
Mm.
Och då körde ni Audi A4, Mazda MX-5, Opel Astra, Subaru Levorg och Toyota Avensis. Lägst värdeminskning då hade Mazda MX-5 som tappade 32% på ett år.
Det är ju svindlande skillnader.
Opel Astra tappade 44,1% på ett år.
Halva bilen, puff.
Ja.
Kostnaden då, Mazda MX-5 sportbilen blev billigast. Den kostade 35,13 per mil att köra.
Mm.
Dyrast Audi A4, 48,61 per mil.
Wow.
Det,
ja. En 50-lapp per mil som den bilen gick.
Mm.
Kors.
Man ska köra sportbil i slutsats.
Vi bilägares test visar. Men nu är vi inne i spännande tider, mina vänner. För nu handlar det om vad ska vi köpa nästa år?
Och var ska vi åka nästa år?
Och var ska vi åka nästa år?
Det är väl kul
Murmansk, tycker jag.
Att återvända till efter 30 år. Vad var det på sommartestet?
Tanger.
Jaha, ja.
Det är Algeriet, va? Visst är det?
Mm.
Ja.
Ja, det är en resa som heter duga.
Nordafrika.
Nordafrika är det i alla fall, ja. Ja, men alltså, så vad ska vi köpa? Vi köper alltså, vi ska ha 5 stycken bilar. Det ska vara nya bilar. Inte bara uppdateringar.
Det är väl de mest intressanta nyheterna egentligen.
Ja, det tycker jag. Så ge förslag. Redaktionen snabela@vibilagare.se är e-postadressen. Eller ja, skriv något här i fältet på hemsidan under
kommentera under den här artikeln.
Ja, visst.
Vad ni skulle vilja se. Vad som borde vara bra bilar att ha med.
Ja, och vart vi ska åka någonstans.
Och vart vi ska åka, ja. Kan ju tänka mig att det är lite stopp i budgeten där, kanske inte går
det här. Ja, och sen, men jag förstår inte heller hur de hann. För då, på den här tiden, 88, då hade man dessutom 24 nummer per år som man gjorde av tidningen. Ja. Och det är klart redaktionen var större, men man gjorde också en väldigt mycket större tidning. Liksom.
Släpar de med sig så här skrivmaskiner också? Så
ja, ja, men för datorer fanns, jag vet inte om mobiltelefoner fanns då, det var väl knappt. Liksom.
Faxade i rapporterna.
Och ändå så hann de åka till Nordafrika och liksom Murmansk.
Mm. Jag kan tänka mig att det måste ju vara längre än 5 dagar i alla fall man var borta på den resan.
Ja,
känns det som.
Det känns så.
Ja, ja, men spännande.
Mm.
Murmansk, det är inte så långt. Jag vet inte hur det funkar, men kanske borde börja söka visum redan nu.
Ja, Ja, om vi ska göra vintertest så. Det, ja, spännande. Jo, en sak till med långtidsbilarna, hörni. Vi måste få dem levererade i december. Så att bilar som kommer nästa år funkar inte riktigt.
Nej. För de måste ju vara här på vintertest.
Ja, för annars hinner vi inte åka på vintertest med dem.
Nej. Skriv och ge förslag är vår uppmaning. Ja, vi pratade ju om barnsäkerhet nyss. Och när det gäller säkerhet i allmänhet för alla så har ju jag varit och hälsat på Toyota i Bryssel nyligen på deras lilla testbana som de har där. Och där de demonstrerade framtidens... Hur säkerhetssystemen kommer att utvecklas. Vad de ser för riktning på det hela. Mm. Och då fick vi ju bland annat åka med i en Lexus LS. Nya flaggskeppet från Toyotas lyxmärke Lexus. Som körde rakt mot en fotgängare, en docka. Och man trodde, precis när man trodde att nu krockar vi, då kör bilen runt samtidigt som den bromsar, samtidigt som den håller sig också i samma körfält. Så att den liksom väjar undan för den här krockdockan, människan i vägen.
Helt automatiskt?
Helt automatiskt, utan att man behövde röra några pedaler eller ratt.
Stod dockan still eller rörde den på sig?
Kanske vicka lite av vinddraget. Ja. Men
den, det var inte så att den kom och gick liksom.
Nej, den stod ju still, men den skulle liksom symbolisera en person som kanske går längs vägen. Mm. Att det är någon som går ute i körbanan lite för långt ut eller något sånt där.
Men är det bara människor den då vickar undan för, eller väjar den också för liksom, inte vet jag?
Älgar,
som, bilar, stolpar,
flyttkartonger som har ramlat ner på vägen.
Ja, det beror nog, ja, jag tror att den är nog kanske kalibrerad för just människor. Det är väl inte som Volvo som har gjort specialtester på älgar och vilt och sådär, utan det här var just för människor. Och en flyttkartong kanske är lite för låg.
För men då har de då lärt det här systemet att identifiera människor. Man har liksom lärt det att känna igen den här siluetten och hur människor rör sig då, för att kunna...
Ja. Precis.
Aktivera det systemet då.
Ja. Och de pratar ju också lite om, ja, men det här är ju nästa steg då, att utveckla autobromsen på olika sätt. Det är inte bara så att bilen bromsar, utan nu lär den sig att förutse, se vidare, styra. Ja, det är ju så den kommer utvecklas liksom.
Men det här är ju jättespännande. Vad händer då om den möter en bil samtidigt? Kör den över människan framför, eller åker den över och krockar med den mötande bilen?
Ja, det är ju en massa såna här etiska, moraliska frågor som inte riktigt har bestämts än. De håller ju på och forskar om det här, Toyota, precis som alla andra biltillverkare, om självkörande bilar. Att de, just nu är de väl på stadiet att de matar in olika scenarier i bilen och lär den, det här är en fotgängare, det här är en bil. Men det här att förutse saker, det är ju lite för hög nivå än liksom, att bilen kan inte... De tog upp det här exemplet på seminariet, att om du ser en boll rulla ut i gatan framför dig, så släpper du foten från pedalen för att du vet att det kommer komma ett barn och jaga efter den här bollen. Det skulle ju inte en bil förstå i dagens läge. Den skulle ju inte kunna koppla att, ja, det är ju någon som kommer jaga den där bollen. Så det är väl det som är nästa steg, att lära bilarna att vara smarta och förstå sin omgivning på ett bättre sätt liksom.
Det är ju en jättetrend det här. Man har ju nästan slutat utveckla den, alltså passiva krocksäkerheten, när, liksom, när bilen väl krockar. Nu är det bara, alltså, såna här olycksundvikande eller olycksmildrande system som man satsar på.
Mm.
Så det här är ju ytterligare ett steg i det då.
Mm. Och just det här, och radar och kunna skanna av med olika... Vi fick ju åka i en sån här självkörande bil också, som de hade, med en sån här snurrande lidar, eller vad heter de? Lidar.
En laserskanner.
Ja, skannar av med laser. Det är väl typ som... Är det inte som en fladdermus, att den skickar ut något så här eko och så hämtar den tillbaks, fast med laser. Jag tror att det är något... Jag vågar
inte ta gift på det.
Jag har sett bilderna på den där.
Ja, det är i alla fall...
Jag ser... Ja, jag vet inte om jag skulle kunna lansera en bil som ser ut så där. Det ser ut som en vad ska man säga, en liten cylinder som roterar på taket på
en liten saftblandare typ. Men ja, så den fick vi åka med, och så satt en tekniker, höll händerna 2 centimeter från ratten, och sen rörde ingenting, och bilen blinkade själv och den körde runt och liksom, ja, kändes väl som vem som helst som kör liksom. Man tyckte inte det var ryckigt eller konstigt.
Var du ute i riktig trafik eller på
bana? Nej, det var på en bana. Det var på en testbana som Toyota har där nere.
Men det här undan man över grejen då, sitter den i den här Lexus-modellen redan nu eller är det också en framtidsgrej?
Nej, den sitter i, den ja. Finns.
Är det den första bilen som svänger undan själv så för?
De säger ju det ja. I alla fall, Lexus. Jag har inte hört, jag kan inte komma på någon annan Nej. Som har det, men de säger det i alla fall.
Undrar om inte Volvo har teknik, fallbilen upptäcker att en kollision är på väg att ske med en fotgängare, att den förstärker styrningen så att det blir lättare att styra undan.
Ja, det kanske de gör.
Men jag vet inte om de styr automatiskt.
Nej,
det
kanske... jag tror inte de styr automatiskt. Däremot så om du försöker köra om i Volvon och har en bil som kommer bakifrån den döda vinkeln så styr bilen tillbaka.
Just det.
Du svänger tillbaka i ditt eget körfält då. Mm. Men jag tror inte den gör undanmanöver om du
Nej, har inte.
Då bara bromsar den.
Jag tror den kan förstärka förarens...
Men ja, men det här är väl logiskt. Det här är väl nästa steg liksom.
Ja, det är ju så att dit alla måste styra nu liksom, alla biltillverkare måste gå mot det här självkörande. Man måste minimera den mänskliga faktorn för att göra säkrare bilar. Det är ju så. Men på Toyota är det lite så här, alltså när jag pratar med dem, det är ju lite, känns som det är lite ambivalent inställning till det här med självkörande, för de håller ju fast vid det här Toyota, det här deras vd, vad heter han, Akio Toyoda, han tror ju stenhårt på det här fun to drive, att det ska vara kul att köra en Toyota liksom. Och hur kul är det när någon annan kör, att det inte är du som kör din bil längre. Så att det känns som att de vet att de måste gå mot självkörande bilar, men att de fortfarande vill ha en fot kvar, och det är väl därför de säger att i framtiden så kommer det finnas en skyddsängel och en chaufför i en Toyota. Alltså att det är två olika lägen. Att skyddsängeln, liksom, okej, du kör själv, men du övervakas av den här skyddande ängeln som griper in om det skulle hända något. Eller också kan du välja då ta chauffören över. Liksom. Och så säger de väl att de ska introducera det här Highway Teammate 2020. Och det köra, bilen kan köra själv på motorväg. Och sen så Urban Teammate lite senare, det säger de inget år, inget specifikt datum för, men att det ska gå över till städerna lite senare. Jag vet inte, det kanske är, ja, jag vet inte om det är sent eller liksom jämfört med andra eller hur.
Som vi pratade om sist, en del av problemet här är väl lagstiftningen, att inte den finns på plats än.
Inte ja. Någonstans i världen är väl tillåtet att köra.
Precis, som med,
att ha en självkörande bil som har ansvaret för körningen. Föraren är alltid ansvarig.
Ja. Som är A8 då, som ni körde i Tannis-testerna som vi pratade om i förra podden.
Den, som inte hade självkörande förmågan eftersom det inte var...
Nej, den skulle kunna, men man får inte köra. Mm. Låta den köra själv, helt enkelt.
Ja. Ja, vi får se vad som händer. Det är många problem kvar att lösa, minst sagt. Mm. Hur ska det här klara alla olika upptänkliga väderförhållanden och... Ja, det finns mycket kvar att
grubbla över. Det är ju bara regn. Jag körde häromdagen in med Suzuki till Ignis, in till jobbet. Och det regnade lite. Och sen bara, pling, nu går det inte att autobromsa för nu är det utslaget. Alltså, nu klarar jag inte det här. Alltså, om det är sådana små grejer. Och Niron har jag också kört i snöfall. Då blev det pling, nu blev det utslaget. Liksom. Ingen autobroms, nu ser jag inget. Jo. Ja,
å ena sidan, och å andra sidan, om den här silvergrå XC60 i morse hade varit självkörande så hade den inte försökt göra en olaglig vänstersväng.
Nej.
Där.
Eftersom de kan programmeras att vara strikt laglydiga.
Jajamän.
Då hade den haft vett nog och inte...
Jag ser fram emot den dagen.
Ja. Men det här med Toyota i alla fall och ny teknik, det finns också i nummer 15 av Vi bilägare, som alltså finns hos prenumeranterna och kommer till butikerna på tisdag. Vi ska gå över till lite senaste provkörningar vi har varit på. Tommy, du var någonstans.
Ja, där Barcelona, 10 grader och spöregn.
Ja, det regnade så. Du har inte tur med dina provkörningar.
Nej, alltså, nu var det eländigt. Jag tror jag aldrig har varit i Spanien när det har regnat så in i basken som det gjorde nu. Ja. Eller basken, Katalonien var vi i, men i alla fall.
Basken.
Märkte du av det där, det som händer i Katalonien?
Nej, nej, faktiskt jag såg ingenting. Å andra sidan, ni har ju båda varit ute på sånt där, ni vet ju hur det är på provkörningar. Man vallas från flygplanet ner till en bil, man kör en rutt till ett hotell, man äter middag, sover och kliver upp på morgonen och kör tillbaka till flygplatsen.
Man ser inte så mycket av,
man ser inte så mycket av stan eller utelivet. Så. Men nej. Jag har varit i alla fall i Barcelona och kört Hyundai Kona.
Kona. Alltså,
Jag tror att det uttalas Kona. Alltså det, Kona är en provins på Hawaii.
Mm. Kan vi inte kalla den Kona bara?
Kona. Men det är ju ett, det påminner mig om det här gamla ordet för häxa. Trollkona sa man väl förr i tiden.
Så här i Halloween-tider.
Ja.
Ja. Ja. Och Kona, det är lite pumpaform över den på något sätt.
Alltså, särskilt med den där gröna, eller är det gula färgen?
Ja, gröngul färg.
En omogen pumpa.
Designen är spännande. Det är väldigt mycket väck och grejer. Lite Citroën tycker jag.
Vad är det för typ av bil? Då, ska man säga det?
Ja, men det här är ännu en B-SUV. En småbil på styltor.
Alltså ungefär 4,10-4,20.
4,16 är Kona, så den lägger sig någonstans där. Det är några centimeter till på alla ledder jämfört med Kia Stonic.
Den är väl kompisbil med Kia Stonic,
ja,
vad säger man? Den
fast är... Kona är en egen plattform, säger man, den som då är nyutvecklad för den här bilen.
Okay.
Även om man då plockar komponenter från resten av Hyundai och Kia-familjen.
Så samma motorer.
Samma motorer och sådär. Mm. Kona är lite annorlunda för att den kommer med fyrhjulsdrift. Det gör ju inte alla i den här gruppen.
Det är väl ganska unikt?
Det är väl ganska unikt. Det finns ju flera små SUVar som är fyrhjulsdrivna. Suzuki har ju också ett gäng i
just det.
Men många av de här är ju också bara tvåhjulsdrivna. Mm. Men under nästa år så ska den komma som elbil.
Det är ju en stor grej.
Det är ju den första B-SUVen som elbil som jag känner till.
Får de plats med alla batterier i en sån liten förpackning?
Ja, det var därför de var tvungna att göra en speciell plattform för den, för att kunna liksom få in det.
Så då ska det bli optimalt med, det ska inte liksom inkräkta på utrymmen och så. Det... Som vi har sett tidigare att det gör.
Nej.
När man stoppar i en ny drivlina i någon bil som man gjorde för något annat.
Men Hyundai har ju Ioniq till exempel. Finns ju också som elbil, och där har man ju inte heller tagit någonting av inre utrymmet för batteriet.
Mm. Men den ni körde nu, den var vanlig...
Bara fossila drivlinor. Vi körde en liters versionen, trecylindrig, som då blir instegsmodellen som bara är framhjulsdriven. Och så körde vi den fyrhjulsdrivna 177 hästars fyrhjulsdriven.
Oj, det är en stark motor för den.
Stark motor. Några av hästarna var inte hemma, då var någon annanstans. Men,
på grönbete.
Ja. Men man kombinerar den bara med starka motorn och
fyrhjulsdriften. Fyrhjulsdriften bara med stark motor och DSG-låda. Nej, dubbelkopplingslåda heter det ju när det inte är Volkswagen-gruppen.
Ja.
Men är det en bra paketering då? Att man inte kan få fyrhjulsdrift med alla drivlinor?
Ja, det kanske är så att man behöver ju starkare motor, för att det väger ju en del extra det här.
Just det.
Jag tror att det var väl upp på 200 kilo som det skilde mellan de här bilarna.
Oj.
DSG-lådor, dubbelkopplingslådor väger ju också mer än vanliga manuella lådor, och en cylinder till väger väl också kanske lite grann. Men ja.
Men vad tycker du då, Tommy? Alltså, behöver vi en B-SUV till? Eller liksom vad tillför den då? Förutom elektrifieringen.
Jo, men ja, som sagt, elektrifieringen är det mest spännande tycker jag. Fyrhjulsdriften är väl också intressant kanske.
Mm.
Och sen, men Hyundai, om man gillar märket och gillar en Hyundai-handlare, så kan man väl titta på en sån här lika gärna som någonting. Det känns som det börjar bli väldigt många såna här nu. Gör inte det?
Bara senaste året, hur många har inte kommit?
Och problemet för de här bilarna generellt, har vi också pratat om tidigare, är ju komforten. Att det blir styvare och hårdare när man då höjer upp småbilarna. Och nu får vi se hur det blir i Sverige. Men redan i Spanien tyckte jag att det var en hel del däckbuller också.
Mm. Och det var på spanska vägar.
Och det var på spanska vägar, som ju är salongsgolfsläta generellt. Vi körde lite vilse, så det var en liten annorlunda väg där ett tag, och då kom vi in på mer grov asfalt, och då lät det mycket mer i kupén. Hyundai gör också ett stort nummer av att man har 18-tums hjul som standard på den här. Och,
Det är standard också.
Det är standard på utrustningsversionen som vi hade, som var den högsta utrustningsnivån. Enklare versioner finns med mindre hjul, hoppas jag.
Och
då kanske, den blir tystare och även komfortablare fjädringsmässigt. Men allt det där får vi väl låta komma till när bilen kommer till Sverige. Ja, jag är inte imponerad av komforten.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Ja, det är väl ofrånkomligt när man har den där högre tyngdpunkten att man måste styva till hjulupphängningarna.
Ja, det verkar så. Ja, förutom då det som du skrev om och vi pratade om sist, Fredrik, Citroën C3 Aircross.
Just det, men där har man mindre fälgar då, mer högre däcksidor då, som kanske sväljer lite av.
Men, ja, men alltså, många gillar ju biltypen bevisligen, för den är ju väldigt populär och som vi har varit inne på tidigare och som du sa, Maria, det finns också fördelar med högre sitthöjd och insteg, till exempel när man ska lasta in barn.
Skonar föräldrar från ryggskott. Men när kommer den till Sverige och vad kostar den då?
Den kommer till Sverige nästa år. Priser för Sverige är inte fastställda än. Jag tittade på tyska priser och där låg de från cirka 180 000 motsvarande svenska. Och uppåt. Så vi får väl se. Någonstans där borde det väl börja i Sverige också.
Ungefär som en Stonic då, kanske.
Ungefär som en Stonic eller som de andra i klassen, vad de nu heter. Opel Crossland, Seat Arona, Mazda CX-3, ja.
Renault Captur, storsäljaren.
Ja, visst, den storsäljaren. Den är ju lite äldre än de här. Ja. Hyundai har ju alla moderna säkerhetssystem till exempel som standard, som inte finns sen som tillval till Captur. Men Hyundai har autobroms som även ser fotgängare och bromsar för sådana.
Mm. Var det Hyundai som hade också den här head-up display eller vad det var, som standard?
Det är också faktiskt väldigt ovanligt i klassen.
Ja.
Den sitter där och den har också framstolar med ventilation förutom värme. Så man kan få kall luft som blåser i stjärten.
Ja.
Ja.
Det var ju tidigare ren lyxbilsutrustning. Men nu i den här lilla bilklassen.
Ja, nej, det tror jag är första gången i den här klassen som jag har sett.
Mm.
Däremot så gick det inte att ställa temperaturen separat för höger och vänster sida. Mm. Det fanns inte adaptiv farthållare. Så att, ja.
Ja, lite
man får välja lite grann vad man tycker är viktigt.
Mm. Och den här provkörningen kommer i nummer 16 av vi bilägare.
Mm.
Som finns i att köpa den 14 november och så prenumeranter får den en vecka tidigare som vanligt. I det numret, nummer 16, så har ju även jag varit iväg och provkört Tiguan.
Har du varit hemma alls den här tiden?
Ja, inte så mycket i början på oktober här, men det är bara trevligt. Jag hade lite bättre väder också.
Var var du någonstans då?
Jag var i Marseille i Frankrike och 26 grader. Det var ganska och sol. Och provkörde en utdragen Tiguan som kallas för Allspace och som är 7-sitsig. Ja, helt
enkelt.
Fick du
plats längst bak?
Ja, nej. Jag fick ju inte det. Det var det första jag gjorde på flygplatsen. Så nu ska jag sätta mig här bak. Ska vi se hur det funkar. Och 168 cm lång är jag. Och jag fick inte plats med mina ben. Jag fick skjuta fram. Den har ju andra sätesraden då är ju ställbar framåt bakåt. Den fick jag skjuta fram en decimeter kanske.
Mm.
Då fick jag plats med knäna. Men ändå så satt jag ju lite med knäna upp i hakan också. För golvet är liksom lite högre.
Jag vet, du jämförde med Skoda Kodiaq.
Ja, precis.
Hur var det då?
Ja,
får du bättre plats i den?
Nej, alltså det är ju samma grej.
Det är samma lika.
Ja, ja, de är ju identiska i mått. Och i det närmaste identiska. Det skiljer väl kanske någon millimeter. Men det är ju samma plattform. De är byggda på samma längd och Allspace är ju 4,7 meter, Kodiaq 4,69, alltså nästan 4,7, och hjulbasen på Allspace är 2,79 meter och det är samma på Kodiaq också, så den är ju lite, är det 11 centimeter utökat från vanliga Tiguan tror jag som det är.
Men de här sittplatserna längst bak, det är väl då betraktat som alltså extra stolar för barn helt enkelt.
Ja, jag skulle väl betrakta det som att man kan sätta barn där i baksätet längst bak. Om man skjutsar hem från träningen, fotboll eller vad de nu tränar, som inte tar för stora väskor, för att bagageutrymmet blir bara 230 liter då när man fäller upp tredje sittsätesraden. Så det får väl inte vara för mycket packning med heller. Men visst, skjutsa runt barn och sådär.
Ja, det blir mer flexibelt då.
Ja.
Varför man kan skjuta mittersta raden också.
Precis, att just att den kan skjutas framåt, det är väldigt bra. Annars hade det ju inte gått.
Men skjutbart baksäte har ju vanliga Tiguan också. Hur mycket extra kostar den här? 7-6-varianten?
Ja, vad kostar vanliga Tiguan? alltså den här, vi körde ju 180 hästars bensin och den är instegsvarianten. 336 000 kostar den. De säger ju att i Sverige är ju vanliga Tiguan, den är ju typ sjunde mest nyregistrerade bil. Det har ju gått bra för den sedan den introducerades förra året. Och där är det ju 190 hästars dieselmotorn som är den populäraste. Och då frågar jag också, nu fanns inte den just den 190 hästars på provkörningen, dieselmotorn. Men då frågar jag, men vilken tror ni då blir storsäljaren? Och de kunde inte riktigt säga det, liksom, att vi vet inte om det kommer bli bensin eller diesel. Alltså att det kanske just nu är väl försäljningen ligger väl på 40% bensin, 60% diesel. Men att de trodde att det kanske kan skifta lite i framtiden, att det kan gå ner dieselandelen.
Med tanke på allt prat om eventuell dieselförbud och vad ska man säga,
precis,
dieseln verkar mer allt mer omöjlig.
Ja, så att folk kanske kommer blicka bort från dieseln. Men jag provade som sagt bensin 180 hästar, så jag tycker den är helt okej. Okay. Mm. Alltså den funkar. Den tar sig upp för bergen och den kör. Det går bra på motorvägen och liksom bilen känns ju inte klumpig på något vis fast den har blivit längre. Man tar sig fram liksom. Enda gången jag blev lite svettig var när jag råkade köra in på en återvändsgränd och skulle backa runt, och då stod det några fransmän där och pratade om någonting så där som fransmän gör mitt i vägen, och jag försökte väl svänga runt, jag tänkte jag ska inte tuta så här, utan jag bara, ja, nu kommer jag smygande, nej, ni vänder inte, okej, jag får lägga runt ratten och köra bak och köra fram och köra bak, så det blev lite extra så. Det var väl, men det gick ju bra. Jag tog mig runt och ut igen.
Så det är en ganska stor bil.
Ja, fast 4,70. Jag menar en V90 är väl nästan 5 meter.
Mm. Nej,
ja.
Så
att,
jag tyckte inte den kändes väldigt stor, utan det var helt okej. Okay, liksom.
Jag kan tänka mig, om man nu struntar i att utnyttja möjligheten med de här två extra sitsarna längst bak, så blir det ett himla stort bagageutrymme, va?
Ja, då blir det ju, ja, alltså det beror ju också på hur långt bak du skjuter mellan raden då. Mm. Upp till 760 liter, men då antar jag att då är de ju så långt fram de kan komma.
Aha.
Så man kanske ska ner på 700 ungefär då. Ungefär. Och 7 säten är ju standard i Sverige.
Mm.
Vill man ha 5 säten, då får man ju kanske lite mera, det frigörs några liter till tror jag i lastutrymme också.
För det finns en sån version också då?
Ja, fast då får man ju beställa det, men det kostar inte extra, men man kan få det. Men det är inte standard.
För de här stolarna tar ju utrymme så att säga under lastrumsgolvet.
Ja.
Det försvinner ju då.
Det är just därför jag sitter också med knäna lite i hakan där. På ett tredje sätt. Så det
exakt,
är ju
de stolarna är väldigt nära golvet.
Mm. Ja, precis. Så att, ja.
Ja, men sammantaget då? Är det något att satsa på, tycker du?
Sammantaget tänker jag faktiskt att det finns ju Skoda Kodiaq. Alltså, det är ju samma bil, samma plattform i identiska mått. Och den går att få 7-sits i. Där måste man ju betala 6000 extra. Fredrik, jag vet, du provkörde ju Kodiaqen. Jag tror att det är 6500 eller någonting.
Ja, man har något, det är tillval 7. Ja. Den finns som 5 sitser då,
ja.
I grundutförandet.
Men som sagt, jag har provat den också. Jag liksom, jag ser inte någon liksom, jag förstår inte varför ja, men spelar det någon roll liksom om jag har en Volkswagen eller en Skoda på uppfarten? Det är liksom, för mig skulle det inte spela någon roll. Om det ändå är samma bil, samma motor, och det ändå skiljer, jag tror jag räknar ut att det skiljer ungefär 35 000.
Oj, så mycket.
I ungefär liknande versioner då, när jag tog bensinaren då på Skoda-sidan.
Är det värt folkproblemet?
Ja, precis. Då hade jag ändå lagt till den här 5 och 9 extra då, med 7 säten. Så att jag vet inte om det, det är absolut en jättebra bil och vettig och sådär och bra med utrymmen och sådär liksom. Men när det finns någon som är en sån tydlig konkurrent i samma familj, samma släkt, så vet jag inte riktigt liksom, vilken, om det är värt det. Mm.
Så får man intresserad kan man ju prova båda och sen dra slutsatsen helt enkelt, ja, därefter.
Ja, jag skulle nog rekommendera att göra det.
Eller ta den handlare som man tycker är trevligast.
Ja, det kan man också gå på.
Eller den verkstad som är bäst. Nej, men som sagt, 35 000 är ju en bra slant.
Ja.
Det åker man långt för.
Mm. Och den provkörningen är ju också i nummer 16 som vi pratade om förut. Men apropå bilhandlare du, Tommy. Du fick ju en liten erfarenhet, en upplevelse hos en bilhandlare som kanske inte var av den bästa sorten.
Men jag har ju lagt på vinterdäck igen på min Opel Astra, långtest Astran som jag kör. Mm. Och som vi har pratat om tidigare här i podden, varje gång man byter däck på den så måste man ju åka tillbaka till märkesverkstad för att de ska kunna kalibrera om det här TPMS heter det, va?
Däcktrycksövervakningen.
Däcktrycksövervakningssystemet.
Mm. Det är ju helt snurrigt.
Nu har de i alla fall sänkt priset. Jag betalade 269 kronor förra gången. Nu kostade det 200 kronor bara.
Jaha.
Så det är väl...
Och det gör de i ett nafs då?
Ja, det går ganska snabbt. Men nu hade de ingen på plats när jag kom. Så jag fick vänta. Så jag väntade en timme innan bilen var klar. Mm. Och under den timmen så gick jag då runt hos det här bilhandlaren. Ett stort bilvaruhus i Stockholm. Som ligger i Akalla och heter Hedin Bil. Okay. Och jag gick runt till alla avdelningar. Alla varumärken har ju en egen avdelning där. I en timmes tid vandrade jag runt bland bilarna och tittade. Hur många säljare tror ni kom fram till mig och sa hej?
Ingen? Nej.
På en timme, ja, det är
på
otroligt.
En timme. Jag ser inte så jävla trevlig ut, men ändå. Liksom.
Men det fanns säljare i lokalen.
De satt och tittade på YouTube, de stod och pratade med varandra. Det var väldigt få kunder inne. Jag gick runt en timme utan att någon pratade med mig.
Ja.
Är inte det skrämmande?
Jo.
De vill inte sälja bilar då?
Nej, det känns ju som det. Jag har varit med om en liknande incident och jag tror att det var hos en bilhandlare i Stockholm också.
Ja, du berättade, det var när ni skulle köpa Passaten.
Ja, när vi funderade innan vi köpte Passaten vilken bil vi skulle... Ja, liksom, vi ville ju prova lite olika då. Då vet jag att vi gick runt i... Ja, men alltså, en timme höll vi nog inte ut, men i alla fall ja, men, har man gått runt där i en kvart och tittat på prislappar liksom, och visat tydligt, jag funderar lite här... Då borde det väl ganska tydligt att man kanske vill ha hjälp eller någon som bara kommer fram. Hur går det? Tittar ni bara? Är det någon frågor? Men nej, vi fick ingen som kom fram och då var vi tvungna att gå igen. Och man vill ju inte direkt så här, gå in och knacka på dörren eller ja, så där, kom och hjälp mig här borta. Man tycker ju att det ska väl ändå vara säljarhyfs att komma fram och fråga.
För jag tycker överallt annars man går, andra butiker så är ju folk på en direkt. Liksom. Det är nästan som att man blir irriterad att man får gå runt och titta innan folk kommer och rycker i den. Liksom. Ja. Vad kan jag hjälpa dig med?
Ja.
Men och liksom inte ens titta upp och säga hej när man går runt. Jag tycker det är så jättekonstigt.
Mm, ja, vilken inställning.
Nej, det är lite konstigt. Alltså, räknar de med att folk redan har kollat upp allting på nätet? Eller vad beror denna attityd på?
Men jag hörde också en till kollega som berättade här vid lunchbordet igår att hon hade varit ute med sina föräldrar och skulle köpa bil. Mm. Och det var inte i Stockholm utan det var någonstans uppe i Norrland. Och det var samma beteende där. Alltså. Hos handlare efter handlare fick de gå runt ensamma och ingen kom för att hjälpa dem.
Mm. Det känns ju lite...
Det är en ren utställningslokal helt enkelt. Utan... Någon service då helt enkelt. Eller, och försäljning.
Det sitter ju personal. Det måste ju vara jättetråkigt att bara sitta där och hänga, tänker jag. Är inte det roligare att gå runt och prata med folk? Eller?
Det blir kul att kanske hjälpa någon att göra rätt bilval liksom, och ge lite råd och sånt där.
Och det borde ju ligga bilhandlarens intresse att driva på det här.
Och sälja bilar.
Ja. Men inte. Nej, okej. Okay.
Ja. Ja,
nej, men alltså... Men, jag tänker på er där ute. Vad har ni för erfarenheter?
Ja, det borde ni skriva in och... Dra adressen igen.
redaktionen@vibilagare.se är postadressen.
Ja, och så kan ni berätta vad ni har för erfarenheter av bilhandlare. Om det har ändrats, om det liksom... Ja,
jag förstår ju också att om man nu hittar en bilhandlare som är bra, att då stannar man ju där liksom. Om man hittar en som man är bra, som man har förtroende för, som man klickar med, då kommer man ju tillbaka och köper oavsett... Mm. Vad det är för skit de säljer, så köper man i alla fall för att man vill inte uppleva det här liksom.
Nej.
Gå runt att bli, ja,
Ignorerad.
Ignorerad. Se mig, jag är kund.
Ja. Nej, men i framtiden kommer det väl knappt ens vara såna här när de ska sälja sina bilar. Då ska de väl, då är det ju såna här showrooms och man knappar hemma och trycker på en skärm och sen så levererar de bilen hem. Jag vet inte om det har börjat redan med att...
Men jag förstår ju, det hänger ju ihop, för vem vill gå runt på det här sättet? Och sen dessutom då, när man väl fått kontakt med en säljare, så är det ju hästhandel igen liksom. Mm. Det ska prutas och det ska vara sista pris och man ska hota med att gå och det ska liksom... Och jag orkar inte.
Nej, det känns inget kul när det ska liksom vara så jobbigt hela tiden med det här. Det är klart, då lockar det ju fast pris. Klart, liksom.
Klicka på nätet, tre klick, sen så kommer bilen hem till dig. Ja, för 17, jag skulle kunna köpa bil så.
Ja,
det sen kanske man vill prova den också, men...
Ja, precis. Det är väl det som är... Men då kan de ju köra hem den åt dig säkert för att prova den.
Ja, okay.
Men som sagt, ja, det är ju upp till er bilhandlare. Vill ni sälja bilar så ta er i kragen.
Ja, ja, men det vore också väldigt kul att höra av en bilhandlare.
Mm.
Hur tänker ni? Liksom? Mm.
Ja,
och hur tror ni att det kommer sig att vi kunder eller vi som går runt i bilhandlarna känner oss så här förbisedda?
Mm. Absolut.
Exakt, du betraktas som någon slags flanör där inne.
Ja. Sparka på lite däck. Och...
Jag gav väl fel signaler, det var säkert mitt fel, men ändå.
Ja, men som sagt, det vore jättekul att höra om vad ni har för erfarenheter. Det var allt vi hade att bjuda på idag. Jag påminner som vanligt om att ni kan ju följa oss på Facebook, ni kan följa oss på Instagram och så har vi ju hemsidan också, bilagare.se. Tack så mycket Tommy och tack Fredrik för att ni ville komma hit återigen och prata med mig. Det är alltid lika roligt.
Mm. Tack för att du
fick komma. Trevligt som vanligt.
Ja, tack Maria.
Vi ska slita oss från mickarna här nu.
Ja, det får ni göra. Tills vi hörs nästa gång. Kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej!